Så om ni har era biblar med er får ni slå upp till första Korintherbrevet kapitel 6. Så ska vi avsluta kapitel 6 idag förhoppningsvis. Läsa och gå igenom vers 12-20. Första Korintherbrevet kapitel 6. Vi börjar läsa från vers 12 och ända ner till slutet av kapitlet vers 20. Där det står så här. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någon ta makten över mig. Maten är till för magen, och magen för maten, men Gud ska göra slut på den båda. Men kroppen är inte till för omoral, utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till en prostituerads kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Amen. Så, kapitel 6. Och vi har kommit till den andra halvan av detta kapitel som nu då inleds med en undervisning om kroppen. Men förra gången gick vi genom vers 7-11. Vi avslutade avslutade första halvan, om man nu kan säga så. Så gick vi genom andra halvan av första halvan av kapitlet. Sen blir den andra fjärdedelen. Vers 7-11 alltså. Det var då Paulus tillrättavisning igen av korintierna, deras problem med en rättstvist i församlingen. Två eller eventuellt flera parter som gått till en hednisk domstol med ett internt problem. Någon som har blivit lurad av någon annan, kanske på finansiella medel, på egendom. Och nu vill han eller hon eller den ha ut sin rätt. Jag ska ha min rätt. Så de har gått till en hednisk domstol, en direkt otänkbar tanke, ett otänkbart scenarium för Paulus. Hur de kan dra det så långt, att de kan bli så själviska, så egoistiska, så mycket se till sitt eget bästa, att de faktiskt går till en hednisk domstol snarare än att de löser det internt inom församlingen, att de hellre lider en förlust, som det står där. Och vers 8, det visar att det här är inte bara någonting som drabbar enskilda, inte bara det som strider, det som tvistar, inte bara den ena och den andra brodern eller syster, utan faktiskt hela församlingen, vers 8, det drabbar bröder, detta går ut över er alla. Någonting som påverkar sämjan, påverkar enheten i den kristna kroppen. Och därefter så kom Paulus in igen på en lista av synder, den andra listan här i första Korintherbrevet, vi såg på en i kapitel 5 redan. Här är andra gången som Paulus går in på en lista av synder. Och den här gången så är det då för att han vill visa vad som kännetecknar dem som inte ska ärva Guds rike. Vad kännetecknas det av? Hur känner man igen den? Vad är speciellt för sådana som inte ärver Guds rike? Det är en varning han ger här åt korintierna, åt alla som läser dessa ord. Alla troende, ja till och med icke-troende. En varning på att om du lever så här, om detta är din livsstil, om du fortsätter att leva så är du den som inte ska ärva Guds rike. Jag har som sagt haft en tidigare lista, den här listan i kapitel 6 liknar den i kapitel 5. Väldigt många samma synder, sexuell omoral återkommer gång på gång här. i första Korinthierbrevet. Antagligen också just dessa synder. Någonting som var väldigt vanligt i Korinth, det korintiska samhället. Just därför verkar de själva också vara påverkade av dem, ha varit fast i den, som vi läste där av vers 11. Sådana har ni varit. Men någonting som de har blivit frälst från, att det är historia, att det faktiskt är någonting som är bakom dem. Någonting som inte är sant numera, någonting som är i deras liv numera, säger vi då igen, vers 11. Sådana har några av er varit, inte är, utan varit. Den som har blivit tvättad ren, alltså på nytt född, helgad. Det vill säga att man har fått ett nytt hjärta, en ny vilja som verkligen vill göra Guds lag, verkligen vill göra det som Gud kräver av sina egna. Den som har blivit förklarad rättfärdig, alltså den som har officiellt, publikt blivit deklarerad rättfärdig, inte med vår egen rättfärdighet utan genom eller i Kristi rättfärdighet. En sådan människa, en sådan som har genomgått allt detta verk som är av Gud, kan inte fortsätta att leva i dessa synder. Det är historia. Ni har varit, men ni har blivit tvättade rena, helgade, förklarade rättfärdiga. Nu lever ni ett nytt liv i Jesus, ett nytt liv med ett nytt hjärta, en ny vilja till Guds ära. Och detta förstås igen som ett resultat av vad Gud har gjort i dem. Gud har tvättat dem rena, Gud har helgat dem, Gud har förklarat dem rättfärdiga. Det är Gud som utför detta verk i sina heliga. Det är inte deras egen förtjänst, Guds verk. Så nu ska vi då fortsätta detta kapitel därifrån in på denna text som vi just läste, som handlar då igen om kroppen, den fysiska kroppen, vår egen fysiska kropp som vi alla har, vad den har för betydelse, vad det innebär att synda mot kroppen. Korintierna har, som vi kommer att se här, en felaktig uppfattning om vad synd mot kroppen är, eller faktiskt kunna synda mot kroppen. Så idag handlar det om vår fysiska kropp och vilken betydelse den har, både nu i det här livet och eskatologiskt sett i framtiden. Så börjades igen i vers 12. Det står så här: allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någon ta makten över mig. Allt är tillåtet för mig. Det är en fras, den förekommer två gånger här och sen ännu i kapitel 10 två gånger. Tyder då på att det Paulus gör här är att han citerar en korintisk fras, någonting som de själva säger. Åtminstone i folkbibeln så det satt citationstecken runt just dessa ord. Jag har inte kollat vad det är i andra översättningar, men man skulle kunna sätta citationstecken runt hela denna vers. Någonting som de citerar, någonting som de säger för att rättfärdiggöra sitt sätt att leva, sitt avslappnade sätt att leva. Troligt är det ju då så att de har fått en del av det här, den här friheten i Kristus som de nu då påstår att de har. Att de har fått det av Paulus själv, då han var där första gången tidigare, då han kom dit och han grundade församlingen och han undervisade om evangeliet för första gången för dem. Och de fick höra detta budskap om Kristus, om Guds nåd, om frälsningen genom nåd, om rättfärdiggörelse genom tron alena. Detta bör antagligen ha varit väldigt, väldigt nytt, någonting som stod i skarp kontrast med den lagisk judendom som var väldigt vanlig bland judarna. Också i Korinth, vi kan läsa i apostelgärningarna om att de hade en egen synagoga. Det säger att de hade ett ställe där de samlades för att bli undervisade, för att tillbe Gud. Så denna lagiskhet att du måste göra så, du måste hålla Mose lag, du måste bli omskärd, du måste hålla dessa dietlagar. Var nu mitt i allt utbytta mot någonting helt annat, mot nåd, mot Guds nåd, mot Kristus, Jesu, hans fullkomliga verk. Mitt i allt alla dessa tidigare gärningslagar utbytta till denna person, Kristus Jesus. Att han har fullbordat allt detta. Ni behöver inte längre göra det, för Kristus har utfört det. Tro på denna uppstående frälsare. Så någonting har de antagligen plockat upp av det. De har sett, här finns någonting nytt. Någonting som inte talar om gärningar och göra och göra och göra. Som de antagligen också så i andra religioner, vanligt med dietlagar bland de olika grekiska religionerna. Får inte äta si, får inte äta så, måste offra det, måste offra då. Allt sådant var de vana med. Men nu har korintierna vänt allt detta. Och de har gjort det till en ursäkt att leva omoraliskt. Till en ursäkt att få leva fritt i Kristus. Så att ingenting av det de gör fysiskt sett har någon betydelse. Allt är tillåtet. Jag har tillåtelse att göra som jag vill. Jag får äta vad jag vill precis när jag vill. Jag får synda mot min kropp precis när jag vill. Men Paulus har ju förstås inte sagt någonting sådant. Det är en missuppfattning om hans lära om nåden, evangeliet. Och han vänder nu deras argument helt upp och ner. Det gör han med orden, allt är inte nyttigt. Allt är inte nyttigt. Det ser inte ut i uppbyggelse, det är inte gott, det är inte någonting som är bra för andra människor. Ja, du är fri i Kristus. Du är inte längre en slav under synden. Du är inte längre en slav under gärningar. Du måste inte hålla Moselag. Du måste inte omskära dig. Men ni har vänt det till någonting som är skadligt för hela församlingen. Skadligt för dina bröder och systrar. Det är inte nyttigt. Så poängen här är inte huruvida en gärning är tillåten eller ej, utan huruvida den är nyttig, uppbygglig, bra för din bror och din syster. Bra för andra. Vi såg hur det på den här rättstvisten, hur de här korintierna höll fast vid sin rätt. De skulle få ut det de hade rätt till. Men det kristna beteendet ska inte baseras på detta tankesätt. Jag ska ut min rätt. Utan baserat på om det är gott, om det är uppbyggligt, om det är nyttigt för andra. För hela den kristna kroppen. För sämjan. För enheten. Jag ska inte låta någon ta makten över mig. Är Paulus andra invändning. Det vill säga, jag ska inte låta den här friheten som jag nu har i Kristus. Friheten att inte behöva omskära mig. Att inte behöva hålla dessa ceremoniella lagar som finns i Moselag. Jag ska inte låta denna frihet i själva verket bli till en herre över mig. Så att jag nu är slav under denna frihet. Så att jag tror att jag är bara fri om jag gör precis som jag vill. Om jag låter alla mina begär få full rum att göra precis som det vill. Få ut min rätt. För det finns förstås en fara för självbedrägeri. Man blir uppblåst, andligt uppblåst. Jag är en andlig människa. Det finns ingenting som, jag påverkas inte av det fysiska, av detta kroppsliga. Jag är inte en sådan. Jag är en andlig människa. Jag lever bara andligt. Så allt det som händer fysiskt spelar ingen roll för mig. En sådan uppblåsthet och stolthet. finns en fara att man bedrar sig själv. Att man tror sig ha en sådan frihet från kroppen som Korintierna helt klart visar här. Men i själva verket så är nu denna frihet någonting som dikterar hur du lever, dikterar dina begär, dikterar hur du förhåller dig till dina bröder och systrar. Man testar alla gränser. Man gör sådant som är tvivelaktigt. Inte kanske nödvändigtvis direkt syndigt, men väldigt tvivelaktigt. Töjer ut alla gränser. Testar och säger, kan jag göra det här utan att bränna handen? Kan jag göra det här utan att det går illa då och då? Sådant beteende. Så poängen är då att frihet från lagiskhet i Kristus. Den här friheten som vi verkligen har. Frihet från syndens slaveri. Inte i sig själv får bli en orsak till ett beteende. Ett sätt att leva som är nedbrytande. Icke nyttigt. Som faktiskt visar att man är kvar under en form av slaveri. Slaveri till ens uppfattning om vad det är att leva i frihet. Så fortsätter vi då till vers 13 och 14. Och där ser vi vidare Korintiernas fras här. Maten är till för magen och magen för maten. Men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Det är en parallellism, som man kan kalla det, mellan å ena sidan då Korintiernas uppfattning och syn på kroppen, dess betydelse både nu, här, just nu i detta liv och eskatologiskt, och sen Paulus och hans teologi, hans lära om vad kroppen är, vad den har för betydelse nu och i framtiden. Så första Korintiernas syn, maten är till för magen och magen för maten, men Gud ska göra slut på dem båda. Det kan ju verka väldigt självklart, ja, maten är faktiskt till för magen. Vi äter inte för att vi ska få, no, vissa gör det kanske för att de tycker att det är väldigt, väldigt roligt att äta. De har ett visst nöje i det, men maten är först och främst till för magen, för att utfordra, uppbygga kroppen, ge den energi. Den maten far ner i magen, den bryts ner, energin tas tillvara, bygger upp vår kropp. Magen för maten, precis samma sak. Och Gud ska göra slut på den båda. Ja visst, Gud ska verkligen en dag låta denna värld upplösas i eld. Det kommer ett slut för maten, för magen, för kroppen. Alla de som håller på med kroppsbygge, och jag menar inte att det är fel att träna, men de som håller på och bygger upp sina muskler och vill se bra ut, äter rätt föda, tänker på allt sådant, missar förstås det, eller egentligen missar det inte, men det tränger undan den insikten om att en dag kommer allt detta att gå under, kommer att brytas ner, kommer att läggas i graven. Och kroppen kommer att sakta men säkert förmultna, försvinna. Så visst har Korintierna rätt här. Det är ju så. Och med detta kan man tänka sig att de menar, därför kan vi också hålla på med sexuell omoral, som vi kommer att tala om väldigt mycket här i den här texten. Kroppen är till för sex och sex för kroppen, kan man tänka sig att de säger. Och det är ju också sant, vår fysiska kropp har, just den är de allra flesta kroppar, har en sexuell förmåga. Och ett äktenskap är verkligen en sån relation där det kommer fram. Där dessa sexuella relationer verkligen bör vara. Det är en fysisk, det är inte en andlig sak utan faktiskt en fysisk, konkret sak. Så nu om Gud då ska låta världen gå under i eld, vilket den ska, om kropparna kommer att gå under, om de kommer att brytas ner, Så vad spelar det då för roll vad vi gör med kroppen? Vad vi gör med dem om vi begår sexuell omoral? Det var korintierna säger. Men Paulus syn är förstås att de misstar sig fullständigt. De har svängt allt upp och ner. Igen dessa korintier som gång på gång verkar kunna få sanningen som Paulus har undervisat dem och predikat dem om och svängt den upp och ner. Satt det på sitt huvud. Kroppen är inte till för omoral utan för Herren och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt kan uppväcka även oss. Men, alltså ordet han börjar med, men kroppen är till för Herren. Det här lilla ordet men som är så stort och som svänger allting 180 grader. Men kroppen är inte till för omoral. Det är förstås poängen här. Kroppen är inte till för omoral. Även om den ska gå under, ja, men den är inte till för omoral. Korintierna har genom sin avslappnade inställning, allt är tillåtet, vi är fria i Kristus. Tillåtet sexuell omoral bland sig. Kapitel 5 såg vi det om den här otuktiga mannen som levde med sin fars hustru. Och här antagligen ser vi någon form av indikation på att det förekommer annan sexuell omoral i församlingen. Att man har en relation med en prostituerad. Detta bottnar då igen i det förstås. Att deras uppfattning om kroppen är felaktig. De inser inte vad den har för betydelse. De tror att den är så temporär och så utan betydelse. De är så andliga att vad de gör med kroppen spelar ingen roll. Men Paulus tar nu till ett väldigt kraftigt, han går till ett väldigt kraftigt angrepp mot den här slappa inställningen, den felaktiga inställningen om vad den fysiska kroppen har för betydelse. Även förstås också, alltså i både när det gäller sexuell omoral som det handlar om väldigt mycket här i detta kapitel och också om maten, vilken mat man äter kommer vi att komma fram till senare i det här brevet, kapitel 8 och framåt, talar vi mycket om det. Så Paulus svar här nu då på deras frihetsfraser är detta. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Kroppen är till för Herren. Och det kan vi förstå ljuset av de här två sista verserna i just detta kapitel. Att vår kropp är ett tempel för den heliga ande. Att vi inte tillhör oss själva. Vi bör ära Gud med vår kropp. Vår fysiska kropp. Alltså alla kristna, alla frälsta. Alla heliga. Alla som är återlösta är inte återlösta bara till ande och själ utan faktiskt också fysiskt. Ens kropp är också återlöst. Inte bara en andlig verklighet utan verkligen en fysisk sak. Herren har dött inte bara för din själ utan också för din kropp. Den är hans egendom. Herren äger den. Kroppen är till för Herren. Inte för oss själva, för Herren. Och Herren för kroppen visar hur livsviktig Herren faktiskt är för vår fysiska kropp. Hur viktig han är för att livnära den, för att upprätthålla den, för att ge den allt det den behöver. Mat, kläder, omsorg, allt sådant. Allt ger han, allt kommer genom hans hand. Herren är till för kroppen. Herren ger allt detta. Och sen då den eskatologiska aspekten. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Så det här är förstås igen en klar tillrättavisning där Paulus visar att på samma sätt som Gud har uppväckt vår Herre Jesus Kristus, och på vilket sätt var det, uppstod han som en vålnad, som en ande. När han uppstod fysiskt med en kropp, en verklig kropp, en kropp som hade sår i sina händer, sår i sidan. Vi kan läsa i evangelierna om hur lärjungarna stack händerna i hans sår. Och han tog en bit fisk och han åt av den, en fysisk uppståndelse. Hans fysiska kropp var död, men Herren lät hans fysiska kropp uppstå. På samma sätt ska han låta oss uppstå, fysiskt sett, så att vi blir lik vår Herre. Vi får en liknande uppståndelsekropp som vår Herre, en förhärligad kropp. Men korintierna igen har blandat ihop sina kort och förstår inte. De har trott att det här handlar bara om andliga saker. Det är en andlig uppståndelse. Vi ska uppstå andligen med Kristus och vara någonstans där i det där andliga himmelriket, någonstans bland månen. Men det är verkligen en fysisk uppståndelse, en kroppslig uppståndelse. Vi alla, som åtminstone i lutherska kyrkan, läser man den här apostoliska bekännelsen där det ingår, vi tror på den kroppen, på kroppens uppståndelse, på kroppens uppståndelse, inte på andens uppståndelse, utan på kroppens, en fysisk, en verkligt konkret uppståndelse. Vi ska uppstå ur våra gravar. Så korintiernas eskatologiska uppfattning är minst sagt problematisk, felaktig. Att ni inte har insett hur vi faktiskt fysiskt sett uppstår. Att den nuvarande kroppen därför är relevant. Vad vi gör med den, hur vi behandlar den. Och så vers 15. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till en prostituerad kropp? Verkligen inte. Igen, han börjar med sitt favoritknep, retoriska knep. Vet ni inte? Det vill säga, ni borde veta. Det här är självklart. Det här är grundkunskap för varje kristen människa. Varje en som har kommit i tro på Jesus Kristus bör veta det här. Så vet ni inte, efter en tillrättavisning, att vi borde veta. Vad är det då? Att era kroppar är delar i Kristi kropp. Och det här uttrycket Kristi kropp är inte en hänvisning till till församlingen, till denna andliga enhet av alla troende, där det sägs att Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Det är inte det som Paulus menar här, utan att han menar faktiskt att våra fysiska kroppar är del av Kristus själv. Det är fortsättning då på det vi just läste om att kroppen är till för Herren. Den är återlös, den är friköpt, den är hans egendom. Det är han som har satt sitt sigill på den. Sitt ägande på den. Om man kan säga så. Så korintierna och vi förstås borde nu inse att våra fysiska kroppar verkligen är del av Herren själv. Av Kristus själv. Inte vår egen kropp som är helt fri från allting annat, fri från Gud, fri från Herren, den är hans. Den är del av Kristi kropp. Det är inte vår kropp längre. Det här borde vara tämligen självklart nu för korintierna. Mycket möjligt att Paulus har undervisat om just detta. Detta är vad han har talat om med dem tidigare. Att de inte har förstått det. Eller inte vill förstå det. Ser vi av de här ständiga frågorna. Vet ni inte? Vet ni inte? Vet ni inte? självklarhet. Så det är därför också självklart att de inte kan ta sin egen kropp och sammanfoga det med en prostituerads kropp, som man säger här. Ska en kristen ta sin egen kropp och förena den med en prostituerads? Är det vad det betyder att vara, att kroppen är för Herren? Givetvis inte. Givetvis inte. Hur kan du ta din kropp som nu är Herrens egendom? Herren, den helige Herren, han som är syndfri, kan du ta den och ge åt en köka, en prostituerad? Nej, 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 verkligen inte. Det går inte, det är omöjligt. Du kan inte ta och göra det. Din frihet får inte leda till det att du tar och syndar mot din kropp, gör den till en prostituerads kropp. Det är Herrens kropp, det är hans egendom. Vad är det du håller på med? Så den här versen verkar ju indikera att det förekommer någon form av sexuell omoral bland korintierna. Eller åtminstone att deras uppfattning är felaktig om sexuell omoral. Om vad man får och vad man inte får göra. Eller vad som är nyttigt att göra. Men Paulus säger det går inte. Det är otänkbart. Verkligen inte. Det mest kraftiga uttryck som han kan ta till för att säga att det här är verkligen inte sant. Verkligen inte. Går inte. Omöjligt. Nej, 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 nej. Vi förstår ibland inte hur kraftiga de här uttrycken verkligen är. Vi måste ha till betydligt längre uttryck eller begrepp för att vi ska förstå vad Paulus säger. Nej, det går inte. Ni förstår inte. Ni gör fel. Vänd om. Allt sådant kan man hitta i det här begreppet. Verkligen inte. Går inte. Går inte att förena dig med en prostituerad. Göra din kropp till en kökas kropp. Det handlar om relationen med Kristus. Och den kristne och Kristus. Och vad du gör med din kropp visar vad du har för relation med Kristus. Att hela vår kropp är frälst. Eller hela vår person. Kropp, själ och ande är frälst. Den är återlöst. Priset är betalt för den. Den har övergått. Ägandet av den har övergått till Herren. Inte bara i en skaparbetydelse. Givetvis tillhör allting Gud som skapare. Men nu verkligen i en frälsarkontext. Gud har frälst kroppen. Han har återlöst den. Den är hans för att han har betalat den med sitt eget blod. Återlöst. Genom Kristi offer. Hans kors. Hans uppståndelse. Har nu Gud påbörjat vår uppståndelse. När Kristus fysiskt sett, kroppsligt sett uppstod från det döda. Hans kropp uppstod, så påbörjades också vår uppståndelse. Så att vi blir lika vår Herre. Vi ser det redan. Han är det primära, första, bästa, perfekta exemplet på kroppens uppståndelse som vi alla troende ska ta del av. Gud har påbörjat den. Så poängen här är att kroppen verkligen har betydelse. Den är inte irrelevant. Den är inte bara till för den här världen. Den är Herrens. Den är för Herren. Han äger den. Så fortsätter vi till vers 16 och 17. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir till en enda kropp med henne? Det heter det två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Så vi fortsätter på det här prostitutionsproblemet. Så, och Paulus använder det för att visa hur kroppen förenas i den här sexuella akten, i den sexuella handlingen, hur kroppen förenas. Han citerar från Gamla testamentet, första Mosebok 2, vers 24, som förstås handlar om hur en man och hustru fogas samman till ett kött, hur de förenas, hur de blir en kropp, någonting som då bara verkligen hör till äktenskapet, inte någonting som man kan ta och utanför äktenskapet och pervertera. Det är någonting som enbart hör till man och hustru, man och kvinna, inte man eller kvinna och kvinna eller vilken kombination som helst, utan man och hustru, enbart den kombinationen, enbart äktenskapet. Finns denna förening, denna sexuella förening. Och, men här, med det här prostitutionsproblemet, så har Korintierna nu tagit och perverterat denna heliga förening mellan man och hustru. Tagit och gjort den till någonting syndigt. Har tagit och fogat sin kropp samman med en prostituerads kropp. Så det är därför någon som gör detta. Någon som förenar sin kropp med en prostituerad. Genom en sexuell handling. En handling som enbart hör till äktenskapet. I synnerhet en kristen som gör det syndar mot Herren själv. Man tar sin egen kropp helgad för Herren och utför denna sexuella handling skapad av Gud, helgad av Gud, för ett syfte, för att ära Gud, för att resa upp, vad heter det, föda nya liv, nya människor, barn ska komma till världen. För det syftet. Och så har man tagit det och gjort det till någonting annat. Till att bli sammanfogad med en prostituerad. Och det med sin egen kropp som är Herrens. Som är hans egendom. Det går inte. Det är otänkbart. Det är fel. Synd. Det finns ingen frihet i världen som kan ge oss den möjligheten att göra så med vår egen kropp. Och det påminner förstås om vad Paulus skriver på andra ställen om äktenskap. Andra Korintierbrevet talar han om det i kapitel 6. Ni vill läsa där vers 14 framåt. Gå inte som omaka par i ok med den som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Hur kan man ta sin kropp som är Herrens egendom och sammanfoga den med någonting som verkligen inte är heligt med den prostituerade? Vad har Kristus för samstämmighet med Belar? Som alltså är en variant av Belial, ett judiskt namn för Satan. Vad har Kristus för gemenskap med Satan? Kan du ta din kropp, Herrens egendom, och sammanfoga den med en prostituerads kropp som är en bild för Satans egendom? Även fast vi vet att Satan förstås inte har någon egen egendom. Men det är en bild för det. Kan du sammanfoga det heliga med det icke-heliga, med det ljusa med det mörka? Det går inte. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Alltså, säger att den som verkligen är förenad med Kristus har en så mycket större och djupare förening med honom än vad vi någonsin har i äktenskapet. Vi har en väldigt intim förening med vår make eller maka, vår hustru, vår man i äktenskapet. Men i Kristus har vi en ännu större, en ännu djupare, en ännu mer intim förening. En förening som också handlar om det andliga. Vi har en kötslig eller en kroppslig förening och en andlig. Vi har blivit en ande med honom. Vi har blivit förenade med Herren i Herrens ande. Detta är samma mening som att Paulus trots sin fysiska frånvaro, jag kommer ihåg hur vi läste tidigare om det, att Paulus trots sin fysiska frånvaro ändå kunde andligt vara närvarande med korintierna, som att han själv var där. Han hade en gemenskap, han är förenad med Kristi ande och som är närvarande överallt. Så även om Paulus kunde vara kroppsligt frånvarande, fysiskt frånvarande, troligtvis i Efesus när han skriver detta brev, så kunde han ändå vara närvarande där med korintierna, för att han är en ande med Kristi ande. Han har en sådan intim gemenskap och förening med Guds ande att han kan vara närvarande. Förra kapitlet såg vi det. Så nu när vi har en så intim förening med Kristus, att till och med att vi kan se att vi är en ande med honom, samtidigt vet att vår fysiska kropp tillhör honom, att den är för Herren, hur kan man då tänka sig, hur är det möjligt, korintier, hur kan ni tänka er att sexuell omoral med en prostituerad skulle kunna vara okej? Ofattbart. Verkligen inte. Går inte. Fortsätter vers 18. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Så vad är det Paulus uppmaning nu till korintierna? Vad ska de göra? Men när de har haft en så felaktig uppfattning, behöver igen, för jag vet inte hur många gånger, bli tillrättavisade. Vad bör det göra? Fly sexuell omoral. Fly, spring. Vänd dig inte tillbaka. Det är ett råd som sannoliken behöver höras denna dag. Fly sexuell omoral. Försök inte brottas med den. Försök inte tala den till rätta. Nej, nej, nej. Fly den genast. Spring din väg. Lämna den bakom dig. Fly sexuell omoral. Tänk på Lots hustru. Hur hon flydde tillsammans med Lot, med Lots familj, från Sodom. Men hon såg sig tillbaka. Blev förvandlad till en saltstol. Vänd dig inte tillbaka. Se dig inte tillbaka. Fly. Fly som om det gällde livet. Tänk på Josef i första Mosebok. Egyptens land. Han blev såld som slav till egyptierna. Och han kom i tjänst hos Potifar, en egyptisk hovman. Och den här Potifars hustru fick åtrå till Josef. Antagligen var han välbyggd som slav, så tvingades han utföra väldigt mycket kroppsarbete. Antagligen såg han väldigt bra ut. Så Potifars hustru får åtrå till honom, försöker övertyga honom att begå sexuell omoral med henne. Kom, ligg med mig, hennes ord. Men Josefs reaktion, vilken är den? Han tar och flyr. Han tar direkt och pum, flyger ut ur huset. Lämnar sin mantel, lämnar sina kläder. Allting bara fly genast ut ur huset. Så snabbt som möjligt. Lämna inte och försök prata med henne. Försök få henne förstå, det här går ju inte. Du är min herres hustru, jag kan inte ligga med dig. Nej, han flyr. Springer, han vänder sig inte om. Lämnar sin mantel. Påminner också om den här unge mannen i samband med Jesu gripande, Getsemane. Kan läsa i Markus, jag kommer inte ihåg, Markus evangelium. Hur den här unge mannen följer med på avstånd, hur Jesus grips. Och sen när han upptäcks av de här som har kommit för att gripa Jesus, hur de försöker ta fast honom, hålla fast honom, gripa honom. Men han lyckas ta sig loss. Han förlorar sin klädnad och flyr naken. Så desperat att han flyr undan naken. Han tänker inte på vad som lämnar bakom. Han bara flyr genast. Så vad motiverade nu den här unge mannen att fly så snabbt? Försöka komma undan dessa. Jo, givetvis det att inte behöva bli fast, bli bestraffad på samma sätt som Jesus att vara associerad med Jesus, med någonting som de judiska ledarna anklagade honom för. Det var uppror. Att vara associerad med en upprorsmakare ledde talligen till samma straff som upprorsmakaren själv fick. Misshandel, gisslan, inte gisslan, vad heter det? Jo, gisslan och avrättning. Så han flyr för sitt liv. Han är rädd för att bli fast, han är rädd för att bli bestraffad på samma sätt. Han vet att blir han fast nu så väntar honom bara smärta. Och vad motiverar Josef att fly? Jo, att han fruktade Gud. Han ville inte synda. Han fruktade att synda mot Gud på detta sätt. Sexuell omoral. Givetvis skulle antagligen han också ha blivit bestraffad för sin omoral ifall han hade verkligen gjort ett straff för en slav som förgrep sig på sin herres hustru, var antagligen dödsstraff, avrättning på en gång. Så antagligen finns det den aspekten också, men hans huvudsakliga motivering är att han fruktar Gud. Att han inte vill synda mot honom. Så tänk om vi alla hade samma inställning till att fly sexuell omoral. Som om det gällde livet, som om vi visste att om vi lämnar kvar där så betyder det säker död. Så som antagligen det hade betytt för Josef. Som det antagligen hade betytt för den unge mannen i Markus evangelium. Fly eller dö. Tänk om alla hade samma inställning till sexuell omoral i denna dag. Vad mycket människor vi skulle se på flykt hela tiden. Människor skulle springa hit och dit. Det skulle aldrig vara någon som skulle vara i lugn och ro för att vi skulle hela tiden tvingas fly. Sexuell omoral som finns verkligen överallt nu för tiden. Men vi fortsätter. Sen har vi en lite knepigare mening. Kanske den knepigaste här. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Så vad menar Paulus med detta uttryck? Är det så att det finns endast en synd mot kroppen? Det är bara sexuell omoral som är synd mot vår fysiska kropp. Är det det som Paulus säger här? Jag vet att jag kommer åtminstone på två andra synder som är synd mot kroppen så här direkt. Att äta för mycket, frosseri, det är en synd mot din kropp. Att bli berusad, dricka för mycket alkohol eller på något sätt bli berusad, det är synd mot din egen kropp. Så det verkar ju finnas andra synder mot sin egen kropp. Så vad är det Paulus säger här? Vad är hans mening, hans syfte? Men det finns då igen det som hävdar att det här är en fras som Paulus citerar, någonting som korintierna brukar säga. Och att då Paulus korrigerar igen deras felaktiga uppfattning, att det är det som det handlar om här. Men det som jag tror, som vissa andra också hävdar, är att detta handlar inte om en felaktig uppfattning hos korintierna, utan om att nu när vi har en korrigerad förståelse vad vår betydelse har, vad vår kropp har för betydelse, ljuset av det, att kroppen är för Herren, hur vi lever i relation till andra kristna med vår fysiska kropp. Gör det som är nyttigt, gör det som är uppbyggligt. Inte låta den här friheten bli till en någonting som har makten över oss. Ljuset av detta, att vi syndar mot vår kropp med sexuell omoral, att detta är den främsta, ja kanske den enda synden som verkligen syndar mot den kristna kroppen på detta sätt. Det vill säga mot den insikten om att kroppen är för Herren. För vi såg redan tidigare om hur förening med en prostituerad är som att förena Kristi kropp med Satan själv. Så synd genom sexuell omoral är den enda synden som på detta sätt syndar direkt mot Herren. Hans egendom, hans kropp. Frosteri gör inte det på detta sätt. Och att bli berusad gör det inte heller. Men sexuell omoral bryter sönder den här föreningen. Eller vår uppfattning om föreningen vi har med Kristus. Att vår kropp är en del av Kristi kropp. Att vi har blivit ett med honom. Att vi är ett i samma ande med honom. Vår kropp tillhör Herren. Den är för Herren. Sexuell omoral kommer in och förstör, bryter ner. Gör att denna uppfattning, denna fantastiska förening slås sönder. Så Paulus säger alltså inte att det är kategoriskt så att det är enbart sexuell omoral som är synd mot den kristna kroppen. Eller mot sin egen kropp. Utan det är att när det gäller vår förening med Kristus, vår förening med Herren, så är sexuell omoral den synden, den enda synden som verkligen bryter ner, förstör, syndar mot kroppen. Och detta leder oss nu till slut till de två sista verserna. Vi ska försöka hinna igenom dem ännu. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Så igen då, samma sätt som Paulus har inlett flera gånger här. Vet ni inte, det är tredje gången han tar till det här orden. Vet ni inte, han låter som en gammal LP-skiva som har hängt upp sig. Som bara spelar upp samma sak om och om igen. Vet ni inte, vet ni inte, vet ni inte. Har Paulus hängt upp sig på samma sätt. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande. Den helige ande bor i er som ni har fått av Gud. Ni inte tillhör er själva. Den här sista delen som ibland är särskild från de andra. Den här att er kropp, nej, jo, att ni inte tillhör er själva. På något vis skulle vara skilt från det här. Men i grekiskan är det åtminstone ett och emellan kai. Och att ni inte tillhör. Så det visar att det antagligen hör samman. Att Paulus här tillrättavisar dem att er kropp är ett tempel. För den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och som inte, och att det är att ni inte tillhör er själva. Vet ni inte allt detta? Givetvis bör ni veta. Så nu knyter han ihop hela detta stycke, hela denna undervisning om den fysiska kroppen med den sista tillrättavisningen. Den kristnes kropp individuellt är ett tempel för den helige ande. Din fysiska kropp, din individuella fysiska kropp är ett tempel för den helige ande. Vi har tidigare här i brevet och i andra brev ser man hur hela församlingen talas om som någonting som skulle vara ett tempel för Gud. Men här talar Paulus tydligt om att det är den enskilde kristnes fysiska kropp som är ett tempel för den helige ande. Betyder förstås inte att den helige ande, som är en andlig varelse, en andlig person, är på något vis begränsad av vår fysiska kropp. Utan då igen förstås det att kroppen är till för Herren. Den är hans egendom. Precis som hela världen är Guds egendom. Den fysiska världen är hans egendom. Så är vår kropp också ett tempel på det sättet för anden. Den är friköpt av Herren. Den har blivit helgad, som vi talade om förra gången. Helgad åt Herren. Precis som templet i Jerusalem var en plats för Guds närvaro. Hans helighet. Så har nu vår kropp på samma sätt blivit en närvaro för Gud. För Guds ande. Den är helgad åt honom. Den ande som nu alltså bor i oss. Som vi har fått. Notera det. Vi har fått. Inte gjort oss förtjänta av. Vi har fått. vi har fått följa förstås igen på det, den insikten om att vi har fått, vi är inte förtjänt av något, vi har fått det. Den anden uppfyller nu vår fysiska kropp. Vår kropp tillhör Herren. Och hans ande, den ska användas för Herren och för hans ande. För det syftet. Det är vad det betyder att vara andlig. En människa som har anden. Som använder allt det hon har. Sin kropp. För Herren. För hans syften. Att ge sin kropp, sig själv, åt denna Gud. Som ett tempel åt den heliga ande. Och det betyder förstås att vi inte tillhör oss själva. Vi har inte ägande till vår egen kropp. Hur mycket världen än säger att kroppens integritet, låt inte någon annan få bestämma över din kropp. Vår kropp tillhör inte oss själva. Den tillhör Gud. Den tillhör Herren. Det är han som bestämmer över den. Man får inte använda kroppen på ett sexuellt, omoraliskt sätt. Eftersom det är som att missbruka någon annans egendom. Herrens egendom. För vi är köpta till ett högt pris. Sista versen. Och det ger en bild då av en slav som blir köpt på en slavmarknad. Det kommer dit någon och betalar ett pris för den här slaven. Jag köper honom. Han är min. Hon är min egendom. Samma sätt, eller med denna bild kan vi förstå hur vår Herre Jesus verkligen friköpte oss med sitt blod. Det dyrbaraste som Gud har, sin son, utgav sitt liv för att friköpa oss. För att betala det höga priset för oss. All synd vi hade begått krävde ett pris, en skuld som skulle betalas. Den betalas i Kristus Jesus. Den är betald. Och dit hör då förstås att igen vår fysiska kropp är återlöst. Med detta förlösande, förlossande blod. Det är inte bara anden och inte bara själen utan också kroppen som blir betald. Så ära då Gud med er kropp. Nu har vi tagit i oss genom alla dessa verser. Och här kommer slutklämmen. Sista orden som Paulus har här med vår insikt om att kroppen är för Herren. Ära då Gud med kroppen. Ingen sexuell omoral. Ge helt och hållet er själva åt Gud. Den är inte vår kropp längre. Den är hans egendom. Han bestämmer över den. Så använd den nu på det sättet som att du hanterar hans egen egendom. Hans egendom. Hans skatt. Och du får en skatt av någon högt uppsatt herre. Om Finlands president kommer till dig och ger dig ansvar för vad det nu än heter, de där bostäderna som han bor i. Villorna. Han har en sommar- och en vinterbostad. Jag har glömt namnet på dem. Men om han ger dig nyckeln till den. Vad går du och gör? Går du och ger nyckeln åt någon inbrottstjuv? Givetvis inte. Du ser till att nyckeln hålls säkert förvarad så att den ingen ska kunna komma och stjäla den och presidenten sen kommer och säger att aha, hur gick det nu då? Du hade en inbrottstjuv att komma här och ta mina grejer. Men givetvis tar man väl vara på denna lilla egendom eller stor egendom. På samma sätt är din kropp Herrens egendom. Den är för Herren. Så ta då och ära Gud med den. Så det är då vårt ansvar. Med vår fysiska kropp. Att ära Gud med den. Att inse att den inte är vår egen. Att inse att även om den är en fysisk kropp som ska dö. Som ska läggas i graven. Som ska brytas ner. Som verkligen kommer att gå under. Så är den till för Herren. Verkligen till för Herren. Låt oss frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som Gud, som behagar Gud, säger Paulus i Romarbrevet. Få av oss bekänna att vi har sexuell omoral i våra liv. Och jag tror ju det också, att jag tror inte att det finns någon här som har sexuell förening med en prostituerad på det sättet. Men var och en som ser på en annan människa, en annan man, en annan kvinna med begär sitt hjärta har begått äktenskapsbrott med honom eller henne, säger vår Herre Jesus. Så alla former av sexuella relationer som inte är i enlighet med vad Gud har sagt, vad Gud har undervisat och vad Gud har uppenbarat för oss, är sexuell omoral. Som det finns någon här som vet att de har det på sitt samvete, som tynger en, att de har begått sexuell omoral. Detta är Paulus uppmaning till dig. Fly, 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 fly. Vänd dig inte tillbaka. Se inte tillbaks på det. Försök inte tala med det. Komma till samförstånd med det. Nej, fly. Spring din väg. Kom ihåg Lots hustru. Hon såg tillbaka. Hon blev till en saltstorm. Detta är synnerligen viktigt för unga människor. Jag har inte så jättemånga unga människor, inga tonåringar, eller här har vi några tonåringar också, men inga stora grupper med tonåringar i vår församling, men det är viktigt för i synnerhet unga människor, sådana som verkligen upptäcker sin egen kropp, upptäcker vad världen handlar om, vad sexualitet handlar om, som lär sig för första gången om vad det innebär. Det är viktigt för er. Just nu i denna stund. Om du i ditt liv just nu lär dig om din egen kropp. Och vad den kan göra. Och vad den är till för. Och vad som finns i den. Detta är till dig nu. Förstå att om du tillhör Gud. Så tillhör du Gud kroppsligen också. Din kropp är Herrens. Den är hans egendom. Använd den då på ett sätt som ärar honom. Vi lever just i en tid där kroppslig integritet är igen väldigt, väldigt viktigt. Det är någonting som betonas om och om igen. Låt ingen bestämma över din kropp. Och där världen gör det av sina själ, av gudlösa själ, för att du ska använda din kropp för dina egna nöjen, för ditt eget syfte. Så bör vi vara noga med vår fysiska kropp för av gudfruktiga skäl. För att det inte är vår kropp utan Herrens. Kroppen är för Herren. Så vän, ifall du har problem med sexuell omoral, ifall ditt hjärta sviker dig, ifall din kropp sviker, ifall du faller i dessa synder, vänd om. Paulus säger det, vänd om, fly, ta dig bort från det. Kroppen är inte din. Om din hand, din vänstra hand förleder dig, hugg av den, säger Jesus. Det är bättre att du går in i det eviga riket utan din hand än att den, att du har den kvar och du kastas i det brinnande Gehenna. Och ifall du inte tror, ifall du menar dig vara utanför Kristus, vara någon som är fri från allt detta, du är inte fri. Du är fast under syndens slaveri. Din kropp tillhör fortfarande inte dig själv. Den är också Herrens, även om den inte är i en återlöst betydelse, så är den det i en skapad betydelse. Han kräver fortfarande att du vänder om från din synd och tror på evangelium. Du har inte mer rätt i din kropp för att du inte är kristen. Du måste vända om. För det kommer en dag, en domens dag, då all synd ska bestraffas. Då rättvisa kommer att kipas. Perfekt rättvisa. All sexuell omoral kommer att bestraffas. Även din kommer att bestraffas. Du måste vända om. Eller ta straffet för det. Och det har, du har hört dessa ord en dag. Du har ingen ursäkt. Du kan inte hävda att du inte vet om detta. Att Gud har inte uppenbart det för dig. Han har uppenbart det för dig. Han har gjort det tydligt. Han har satt dig i ditt hjärta. Han har låtit dig komma hit. Han har låtit dig höra det på något sätt. Du står utan ursäkt. Vänd om. Det finns ett hopp. Det finns en person. Kristus Jesus. En Guda människa som verkligen fullbordade frälsningens gärning på korsets stam. Återlöste med sitt blod. Tro på honom. Hoppas på honom. Förtrösta på honom. Så ska han ge dig evigt liv. Du ska bli tvättad ren. Du ska bli helgad. Du ska bli förklarad rättfärdig. Du ska få ärva riket tillsammans med alla de heliga. Med Herren själv. För all evighet. Låt oss be. Kära himmelske far. Vi påminns denna söndag om din. Att du är ägare. Att du är Herre. Att du är den som har skapat oss. Och att du är den som har återlöst oss. Att våra kroppar tillhör dig. Att det inte är våra egna. Det är som tempel för den helige ande. Det är till för dig. Det är din heliga egendom, Herre. Åh, Fader. Vi vet att vi inte behandlar våra kroppar på det sätt som verkligen ärar dig. Om vi äter för mycket, dricker för mycket, äter för lite. Eller begår sexuell omoral. Åh, Herre, förlåt oss. Förlåt oss vår synd. Hjälp oss att leva för din ära. Att helga dig genom vår kropp. Och även om vi vet att den bryts ner och att vi en dag ska läggas i graven. Fader, att vi ska göra med den insikten om att vi kommer att fysiskt sett uppstå en dag. Att vår kropp har betydelse både nu och i evigheten. Och Herre, hjälp oss att inte förlora fokuset från det. Bara bli andliga. Hjälp oss att vara också fysiska varelser som lever fysiskt för din ära, Herre. Din ära. Fader, vi ber också kort för dem som inte tror, som har hört dessa ord, som har blivit stuckna i hjärtat. Fader, fräls dem. Må de med detta inse att det med sina liv lever ett förgängligt liv. Någonting som kommer att gå under. Någonting som kommer att få sin rätta bestraffning. Åh, Herre, sätt det tungt på deras hjärta. Och må de vända om. Herre, ge dem frälsning. Ge dem tro. Ge dem av din helige ande. Så att de ärar dig med sin kropp. Far, vi ber detta. För att ditt namn ska bli upplyft. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.